Landsriksnytt nummer 8, 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej! Välkommen till veckans nummer av Landsriksnytt, hälsar jag, Henrik Jansson. Utgivningsdag, det är som vanligt en onsdag. Och nu står det 6 mars i almanackan. Och vi kan gratulera Ebbe och Ebba på namnsdagen. Här är innehållet i veckans tidning. Inslag 1. Nyheter på gång för barn med synnedsättning. MTM visar taktila bildlådan och annat material för de yngsta som lär sig punktskrift. Inslag 2. Om gråstarrsoperationer. Även om en operation går tekniskt bra upplever patienten inte alltid att synen förbättras. Vi frågar en ögonläkare som forskat på ämnet vad det beror på. Inslag 3. Ordningsvakter kan bli ett vanligare inslag i stadsbilden. Vid årsskiftet började en ny lag gälla som ger ordningsvakter fler befogenheter. Kommunpolisen reder ut vad som gäller och hur man känner igen dem. Inslag 4. Vi besöker en blomsteraffär och kollar stora gröna växter med udda bladverk som är inne just nu. Men också kaktusar, lättskötta fetbladsväxter och nejlikor i udda färger. Inslag 5. Telegram. Om att Torbjörn Svensson fixade sin utmaning att som dövblind ta sig genom Vasaloppet, trots bara 4 skidmil i benen innan åket. SRF kräver nationell strategi för att minska digitalt utanförskap och vill ha en supportlinje för enskilda med synnedsättning. Och så firar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 20 år och siktar på att fortsätta upplysa om världen. Inslag 6, annonser och meddelanden. Och allra sist finns redaktionsrutan med kontaktuppgifter till oss som gör tidningen. Hör gärna av dig med synpunkter och tips. Och fortsatt trevlig lyssning.
Inslag 1.
Under våren kommer det lite nyheter för barn med synnedsättning från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. De har tagit fram en taktil bildlåda så att vuxna i barnets närhet ska få tips på hur de pedagogiskt jobbar med bildförståelse. Det säger Katinka Grundits, pedagog med ansvar för MTMs taktila specialprodukter.
Taktila bildlådan är då ett material som syftar till att hjälpa omgivningen till barn som är taktila läsare att förstå taktila bilder. För att just punktskrift och tryckt text och kopplingen däremellan den är ganska given att förstå för oss som läser med ögonen. Och det är lätt att hjälpa till där. Men just bilder är så väldigt tätt förknippat med det visuella för oss seende. Så då kan det vara svårt för den vuxna omgivningen att hjälpa barnen att göra de här bilderna till ett verktyg som är relevant för barnet. Annars är ju risken att man kanske tänker, ja men bilder det är ju någonting för seende. Så taktila bildlådan innehåller material som dels ska berätta lite grann om vad är taktila bilder, vad menas med det? Hur kan det se ut? Hur kan det användas? Och sen innehåller det lite praktiskt material som man kan labba lite med. Och så är det då en perm som innehåller lösa övningsblad. Så du kan plocka ut ett blad och så kan du använda materialet eller material man har hemma. Och så kan du göra övningar tillsammans, barnet och de vuxna då, och utforska taktila bilder och taktil läsning av bilder.
Och den här är ungefär stor som ett A4-papper, lite större då. Att man kan lägga en bunt med A4-papper i där, så stor, ja, är lådan.
Precis.
Och när du öppnar här så ser jag en ljusblå plasttallrik, lite kniv och gaffelsked, påsar med lite olika saker i som jag tror vi ska titta närmare på. Vi behöver inte titta på allt, men lite exempel. Och du har några byggklossar där också. Och så kommer vi ner till taktila tryckta papper här med bestick står det. Och så har vi då kniv, gaffel, stor sked och liten sked. Ja, dessertsked kanske man kallar det, och matsked.
Ja, nej, men det här är en sån här finn fem fel, fast jag tror bara det är tre fel.
Aha, bild. Vad som skiljer sig emellan. Mm.
Mm. Så det är en sektion på vänster halva och en sektion på höger halva. Och sen så är det då en kniv, en gaffel, en matsked och en tesked eller vad det nu är.
Just det.
Och sen så skiljer sig några detaljer åt. Den här är med då i en av de här övningarna som finns i den här pärmen som ska följa med. Som vi nu jobbar med texterna och får dem färdiga för tryck. Ett förslag på en övning där man då kan leda barnet igenom bilden och utforska taktilt och hitta de här olikheterna och så. Och sen så är det ett ark med dekorgummi som man kan använda som en så kallad ritmuff. Då lägger man ett tunt papper på den på bordet och så ritar man med pennan sin bild och vänder man på pappret då så får man en relief. Omvänd relief, mm. Precis, så den är spegelvänd. Mm. Och sen i de här små plastpåsarna som du nämnde innan då, så har vi några små plastbjörnar, tips på hur man kan prata om storlek och så.
Just, för det är, de är lite olika stora helt enkelt, de
precis,
där björnarna.
Två små, ja precis, de är olika färger också. Och sen så har vi multikuber tror jag de kallas för. Det är en slags byggkuber som går att trycka fast i varandra som ett pussel ungefär. Den har hål och piggar som sticker ut. De tillhör en annan övning där vi pratar om i kombination med små geometriska former. Som det är också en del i materialet med geometriska figurer just för att utforska form. När man beskriver ett klot till exempel. Hur vet jag att ett klot har ett djup när det är avbildat som en platt bild?
Just det.
Att det inte bara är en cirkel. Lite ledtrådar kring hur man kan tänka för att hjälpa barnet att förstå bildrepresentation. Det kan vara en närstående, en släkting eller en vän eller någonting som vill kunna pyssla med det här barnet. Eller du kanske är en pedagog som vill förstå bättre, men materialet är ändå tänkt att vara knutet till ett visst barn, så att det beställs liksom inte till en skola så, utan tanken är då att är du en vuxen som känner att jag behöver förstå det här bättre för att kunna hjälpa det här barnet, då kan barnet få det här materialet precis som man kan få via syncentral punktväskan och punktkassen som är väl etablerade material just för att främja taktil läsande.
Punktkassen och punktväskan får barnen från MTM genom besök på syncentralen som sedan förmedlar kontakt. Den som är nyfiken på taktila bilderböcker eller andra böcker gjorda med tillgänglighet i åtanke kan också ofta hitta dem på sitt lokala bibliotek i vad som brukar kallas för äppelhyllan. Och den här taktila lådan som vi pratar om, den kommer börja skickas ut lite senare i vår. Det är alltså gjort så att en vuxen ska kunna läsa, leka och lära tillsammans med ett barn som inte har full syn. För att vuxna ska fatta hur de beskriver världen i bilder för ett barn kan man spetsa till det.
Jag kan säga att hela taktila bildlådan är exakt precis det. En liten påminnelse om att hur ska jag få fram det här? Hur ska jag kunna hjälpa barnet att förstå det här? Barnet kan ju på egen hand utforska, men jag är ju länken många gånger som vuxen runt barnet till att man faktiskt förstår rätt. MTM, vi jobbar ju inte mot skolor, så det här är ju absolut inte något läromedel. Men däremot så är det ju pedagogiskt upplagt för att främja nyfikenhet och utforska det här och just liksom förstå att det här är någonting som jag har användning för och någonting som är intressant för mig som taktil läsare.
Och på mtm.se kan man själv beställa enstaka taktila bilderböcker av olika slag till reducerat pris. De tar både fram punktskriftsbarnböcker för att en seende vuxen läser för ett barn med synnedsättning och också för att en vuxen med synnedsättning läser för ett seende barn. Ett exempel på det senare visar kollegan Ida Bengmark som är barn- och ungdomsbibliotekarie på MTM. Boken heter Handbok för superhjältar och berättelsen finns utskriven på punkt. Men längst bak i ett litet fack med kardborre sitter också originalboken i svart skrift. Just det, ja, för vi har ju originalboken här. Brukar ni göra så eller är det speciellt nu för den här att ni har?
Vi brukar göra det för barn som liksom är i åldern där man förväntas läsa själv. Mm. Till exempel, ja men den här är ju då för 6-9-åringar mm. ungefär. Så då vill vi gärna göra det. Och vi har det i en del andra format också. som kanske mest är avsedda för att en vuxen med synnedsättning ska kunna läsa för ett seende barn. Att barnet kan sitta med originalboken medan den vuxna läser sin punktskrift.
Just.
Men för att gå tillbaka till den här handbok för superhjältar till exempel, så om vi bläddrar i den här, så den har nästan som en slags serietidnings...
Det är inte pratbubblor, men det är rutor som står precis fördelat över bilderna där.
Precis, och mycket som händer i bilderna också. Så här fick vi ju tänka till ganska mycket hur vi skulle få den tillgänglig, även om man inte har det bildstödet då. Som...
Just det. Men ni lägger till bildbeskrivning ibland i material?
Ja, men absolut, det gör man ju. Ibland så behövs det taktila bilder och ibland fungerar det bättre med bildbeskrivningar. Och ibland måste de komplettera varandra och jobba tillsammans. Alltså vi har ju olika typer av böcker just för att försöka täcka in olika behov och beroende på vem som är målgruppen. Och Ida, du håller ju i en där det är vuxen med synnedsättning som läser för seende barn.
Och här är då Kråkan och Mamma Mus är på omslaget här. Det står Kråkan säger akta.
Precis. Och den här boken är gjord på ett sånt sätt att där har man skurit upp boken i ryggen och mellan sidorna satt in genomskinliga plastblad då, med punktskrift. Så att barnet kan se bilden men den vuxna kan läsa för barnet. Så här är ju då tanken att det kanske kan vara en farmor eller en mormor eller någon annan i barnets närhet som vill läsa för ett seende barn.
Men här är ju väldigt, det är ju tre stycken plastblad med punkt. Men på den här tryckta så står det bara bemp och bump, jag kan bära tungt. Och akta mamma mu, du kan tappa den på tårna. Betyder det att det är bildbeskrivning här resten då, eller?
Då är väl det här bildbeskrivningarna, ja. Precis.
För det är så mycket text, tänker jag.
Ja. Precis.
Och det, när det är såna här punkter i kanten där, då betyder det bildbeskrivning. Så det är väldigt utförlig bildbeskrivning på just den här då, inte så mycket dialogen som är nedskriven.
Precis. Så vi vill ju gärna att punktskriften då ska finnas med den genom alla livets stadier, från när man är ett litet barn och behöver de här taktila collagebilderböckerna. Sen kanske man går som på handbok på superhjältarna och läser själv. Vi gör ju också universitetslitteratur som man behöver kanske i det skedet i livet. Och sen så till slut kanske man då blir förälder eller, och behöver läsa för ett barn. Så att det, vi vill ha liksom ett brett spektra av format så att det ska liksom finnas någonting för alla.
Just, för det är ju det här att locka fram läslusten som är viktigt i alla möjliga situationer.
Precis.
Kan jag tänka mig.
Precis.
Ja, om man etablerat det så kan det ju rulla vidare, va?
Precis.
Men den här myndigheten är ju inte den enda som ett barn kan behöva ha kontakt med i att lära sig läsning och annat praktiskt under uppväxten. Så för att hitta rätt så kan det underlätta att få kontakt med andra familjer så man kan prata med varann om vad som funkar bra, säger Ida.
Alltså man kanske ska vara tacksam för modern teknik, tänker jag. Då att man kan söka sig till grupper. Det finns ju intresseorganisationer, till exempel föräldragrupper som har slutit sig samman där man kan få mycket tips och tricks ifrån dem.
Just det, punktfamiljer känner jag till exempel.
Precis, det var exakt de jag tänkte på också här.
De hittar man på Facebook till exempel.
Precis. Mm. Och vi har ju också haft en del webbinarier där vi har försökt att sprida information och kunskap, och vi samverkar då med SPSM till exempel.
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Precis,
ja.
Som ansvarar för materialet barnen använder i skolan. För att det är ju så med de här barnen och med alla barn att det är ju samma ungar som går i skolan och som sen går hem och ska läsa på fritiden. Så att det känns som att det är viktigt med att vi vet lite vad var och en gör och att det finns lättillgängligt material. Inte bara i skolan utan även på fritiden ju.
En sak som man hittills inte jobbat tillräckligt med på myndigheten, säger Katinka självkritiskt, är barn i familjer med flerspråkighet. Och där ibland de vuxna inte kan så bra svenska.
Det står på agendan att titta närmare just på det här med flerspråkighet och flerspråkiga punktskriftsläsare.
Nej, jag tänker vi har också ett ganska fint samarbete med Kulturrådet. De driver någonting som heter Bokstart. Som är en verksamhet som är uppsökande med barn. Jag tror det är 0 till 3 år tror jag. Så att man från biblioteken går hem till familjerna helt enkelt och introducerar böcker och läsning. Och de har vi också försökt då att bygga upp ett samarbete kring där personalen på inom barnhälsovården kan tipsa om att det finns det taktila materialet. Jag upplever det som ändå att vi försöker ringa in så gott vi kan. För vi vet ju egentligen inte alls hur ofta ett barn har de här behoven. Det är ingen automatik som att vi får reda på att nu finns det 4 barn i Norrköping som behöver de här behoven. Utan vi har sånt behov av att få informationen från någon annan aktör.
Sen tar MTM också fram andra taktila produkter som till exempel väggalmanackor och sällskapsspel. Och då är det Iris hjälpmedel som är återförsäljare av Memory exempelvis, som nu kommit ut i en ny variant med en helt annan tryckmetod. Och myndigheten driver Punktklubben, en läsklubb för barn mellan 5 och 12 år. För 150 kronor per läsår får man i 6 olika utskick hemsaker som ska vara kul att träna sin punktskriftskunskap med, som böcker, taktila bilder, spel och leksaker. De kommer man i kontakt med på punktklubben@mtm.se. Ange ålder på barnet så att de kan välja ut material som passar. Och man får också gärna höra av sig till MTM med synpunkter, framförallt på den nya taktila bildlådan som kommer, men också punktkassen, punktväskan eller kanske förslag på ett material som inte finns idag.
Det kanske man inte tror, men det kommer inte in så mycket respons. Så att all respons som vi får som är liksom konstruktiv utifrån att man kan liksom skruva på någonting som man kanske har tänkt fel med, det är ju jättevälkommet.
Ska vi ta de här kontaktvägarna också? Nu har du letat upp här.
Det lättaste om man vill skriva ett mejl är att skriva till info@mtm.se. Och vill man ringa på 040-653-2700. Punktskrift och prenumerationsservice. Där kan man då beställa litteratur som man vill låna till exempel. Eller man kan få hjälp med vad man vill låna. De kan ju också hjälpa till med, ja men man kanske prenumererar på en punktskriftstidning eller liknande och behöver frågor. Så frågor som rör specifika liksom punktskriftsprodukter kan man ta med dem. De är öppet måndag till torsdag 9-12 och det är då telefonnummer 040-653-2720. Och det andra numret, och det är ju mera till MTMs allmänna kontaktcenter här. Kan säga. Då kanske man har frågor om
andra produkter då.
Ja, precis. Eller om att ens, man kanske har problem med sin, om man läser talböcker med sin spelare eller liknande. Mm. Så kan man få teknisk support också.
Ja, nu har vi pratat med Katinka Grundits och Ida Bengmark på MTM om deras nyheter för barn. Katinka säger avslutningsvis att när de är på internationella mässor och jämför så ligger Sverige rätt långt fram på området. Men som ett exempel på inspiration nämner hon ett japanskt projekt som har jobbat med 3D-utskrivna bilder. Och det är bara ett exempel på hur tekniken kan utvecklas för punktskriftsläsare och taktila bilder i framtiden.
Vi har kanske använt just de här väl etablerade metoderna där vi har riktlinjer och så ett tag nu. Svällpappersbilder och collagebilder. Med all den nya teknik och alla nya möjligheter och alla nya material som kommer så är det jättespännande att jobba med vad kan vi göra framåt. Nya tryckmetoder och sånt som vi har på gång här. Det finns massa spännande saker att ta del av framöver.
Inslag 2.
Vi ska träffa Magnus Grimfors, biträdande överläkare och ögonkirurg på Sankt Eriks ögonsjukhus. I vintras så publicerades hans forskning där han bland annat studerat vad som påverkar resultatet av en gråstarrsoperation.
Du har tittat på i din avhandling det bland annat att även om operationen är lyckad så är det inte alltid patienten upplever att man ser bättre efteråt. Vad kan det bero på?
Ja, ofta är det andra ögonsjukdomar utöver gråstarrssjukdomen, katarakten.
Men själva gråstarrsingreppet borde göra att man känner att åtminstone det blir bättre.
Ja, men det är förvånansvärt många, uppåt 10%, som trots en framgångsrik operation ändå skattar, alltså bedömer sin egen synfunktion som vara oförändrad eller sämre jämfört med innan operationen.
Vilka ögonsjukdomar är det då som ni har upptäckt som gör att om man dessutom har katarakt så kan det vara så att man inte upplever en förbättring?
Framförallt om man har en avancerad glaukomsjukdom som tidigare kallades grön starr, eller också sådana här åldersförändringar i gula fläcken av den mer avancerade sorten. Här är såklart själva hur svårt drabbad man är som individ. För där finns ju hela spektrat av allvarlighetsgrad i de här sjukdomarna.
Hur många av de här patienterna som har de här sjukdomarna har också gråstarr?
Var tionde har någon av de här sjukdomarna.
Och det är ungefär 10% som du sa som också inte upplever att de får det goda resultat de hade hoppats på. Och är sambandet då, ja, det är då, det beror på att man har någon av de här ytterligare ögonsjukdomarna.
Ja, riktigt så enkelt är det inte, men det är en riskfaktor i alla fall för att inte uppleva någon förbättring är att man har en annan ögonsjukdom.
Hur länge har man vetat om det här?
Det är ingen nyhet att andra ögonsjukdomar kan göra upplevda resultatet av gråstarrsoperation sämre. Men det vi har kunnat visa med den här forskningen är att den är sämre trots att man mäter synskärpan. Det vill säga att synskärpan ensamt inte kan visa hela den patientupplevda nyttan eller inte nyttan av en operation.
Vad ska ni göra åt det här?
Ja, det är svårt att göra mer än vad vi redan gör åt de andra ögonsjukdomarna. Så en viktig del här är att informera patienten innan operationen, innan man tillsammans med patienten tar beslutet om man ska operera eller inte, hur förutsättningarna ser ut och vad man har att vinna på en operation och vilka eventuella risker som finns. Sen finns det ju andra saker som kan tillstöta under själva operationen, komplikationer helt enkelt som gör att synen inte blir bättre.
Kommer det här förändra ert sätt att jobba med gråstarrsoperationer?
Man ska komma ihåg att gråstarrsoperationer är ju i princip alltid väldigt bra för patienten och synfunktionen. Men det finns alltså vissa undantag. Och många känner ju, har ju bekanta vänner, familjemedlemmar kanske som har gjort den här operationen och är väldigt nöjda. Och då är det lätt att tro att det här gäller även jag själv.
Om man nu har gjort den här operationen och tänker att ja, men det blir nog bättre sen. Hur länge ska man vänta då tills, nej men det här blev inte som jag hade tänkt?
Ja, en del upplever ju redan dagen efter att synen är betydligt bättre. För andra kan det ta lite längre tid. En del får en liten svullnad i gula fläcken i näthinnan av själva operationen som brukar gå tillbaka. Och detsamma kan hända med hornhinnan, att den kan bli lite svullen och då blir det ordentligt suddigt. Men oftast så brukar de här vävnaderna återhämta sig. Men i de här fallen kan det ta veckor och ibland månader. Men de flesta kan räkna med att efter några veckor se bättre. Men sen ska man inte glömma heller att det ofta behövs att man går till optiken efteråt och skaffar nya glasögon. Och att det är först då man kan verkligen dra nytta av den förbättrade synfunktionen.
Men om man nu har några av de här ögonsjukdomarna och har gjort sin gråstarrsoperation, när kan man känna att nu kan jag nog, är det nog något annat än att det är vanligt att jag måste vänta på att det ska bli bättre, svullnaden ska gå ner eller att jag behöver nya glasögon?
Glasögon kan man skaffa 6-8 veckor efter en operation. Och när man har fått dem så kan det vara så att man behöver en invändningsperiod på några veckor eller månader. Men har man haft ett par glasögon, nya glasögon i 1-2 månader efter en operation och man ändå inte riktigt tycker att det är bra, då tycker jag att man kan höra av sig. Men ungefär en månad behöver man då efter nya glasögonen då för att vänja sig vid nya situationen.
Varför är det viktigt att göra en sån här undersökning som du har gjort?
Många gråstarrskirurger är ju konfunderade och undrar över varför det är så stor andel ändå, trots allt, som inte är nöjda efter operationen, som inte upplever någon förbättring. Och det är ju otillfredsställande att dels att det är så och att inte veta varför, så det är helt enkelt det vi försöker ta reda på.
Varför blir du så här? Förutom att du vet att det finns underliggande ögonsjukdomar.
Det har vi lite svårt att veta exakt varför. När det gäller glaukom, så i glaukomsjukdomen grön starr har trycket varit så pass högt i ögat att inte nervfibrerna i synnerven har klarat av det, utan de har dukat under och dött. Och då finns det inte heller några vägar för signalerna från näthinnan att ta sig till hjärnan där det görs en bild av det hela. Och på ett liknande sätt i åldersförändringar i gula fläcken så är det syncellerna som har gått under och inte kan ta emot och skicka vidare ljussignalerna på det sättet som är tänkt från början. Och då spelar det tyvärr ingen roll att det ljusets väg in till näthinnan eller till synnerven är ordnad, att den är klar och fin, när det inte finns några celler längre bak i ögat som kan ta emot och vidarebefordra informationen.
Men när du säger det så varför gör man då en gråstarrsoperation när man vet att det här bakomliggande finns? Så att det låter som att du säger det finns ingen chans att det ska fungera.
De allra flesta med även de här avancerade fallen av sjukdomar upplever ändå en förbättring av gråstarrsoperationen. Och vi är ju mån som läkare att kunna hjälpa till och få det ändå lite bättre. Vilket kan vara en stor hjälp om man redan ser dåligt. Att det ändå blir lite bättre kan göra stor skillnad i vardagen. Men det här är också en avvägning att har vi en avancerad sjukdom med till exempel glaukom eller åldersförändringar i gula fläcken, så är det viktigt att vi informerar om att i vissa fall är den lite som att greppa efter ett halmstrå. Att det är ganska stor risk att det inte blir någon större förbättring. Men att vi gör det ändå för att det finns en viss chans att det ändå kan bli lite bättre.
Finns det något i den här gråstarrsoperationen som kan försämra den befintliga ögonsjukdomen man har?
Ja, där finns det en viss risk, till exempel vid glaukom som beror på att trycket i ögat är högre än vad synnerven tål. Att man framförallt dygnet efter operationen kan få en tryckstegring i ögat. Där försöker vi hitta de här patienterna och vidta åtgärder för att minska risken för att det blir en sån tryckstegring.
Vad förväntar du dig att din forskning ska leda till?
Ja, nu vet vi ju att de här andra ögonsjukdomarna påverkar mycket. Vi har också tittat lite på om svårigheter under en operation, till exempel om pupillen är liten eller om linsen sitter lite löst, om det gör att man blir mindre nöjd. Där har vi inte riktigt sett lika stor skillnad som på med ögonsjukdomarna. Det kan ju också tala för att man inte ska dra sig för en operation om det ser tekniskt svårt ut att göra operationen. Men att man däremot vid de här andra ögonsjukdomarna, det är viktigt att man informerar patienten så att man som patient vet vad man kan förvänta sig av operationen.
Magnus Grimfors, biträdande överläkare och ögonkirurg på Sankt Eriks ögonsjukhus. Hans doktorsavhandling heter Self-Assessed Visual Function in Cataract Surgery Using CataQuest 9SF. Avhandlingen handlar förutom om vad som påverkar resultatet av en gråstarrsoperation också om den metod som utvärderar resultatet är tillförlitlig eller inte. Det vill säga patientenkäten som heter CataQuest 9SF. Och svaret på den frågan var att metoden är tillförlitlig enligt Magnus Grimfors. Vill du läsa den här avhandlingen så finns den på Karolinska institutet som man söker på webben. Och där kan man välja att söka den i deras bibliotek.
Inslag 4.
Det kan bli vanligare att stöta på ordningsvakter ute på stan efter att en ny lag började gälla vid årsskiftet. För att ta reda på mer om vad det innebär stämmer vi träff med kommunpolis Daniel Momeni i lokalpolisområde Norrmalm i ett förhörsrum i polishuset på Kungsholmen.
Det kommer innebära konkret att vi får en mer flexibel användning av våra ordningsvakter. Ordningsvakter är ju utbildade av polismyndigheten. De har ju en rapporteringsskyldighet till polismyndigheten och vi är ju också deras förmän och tillsynsmyndighet. Deras uppdrag är ju direkt sammankopplat med polisens uppdrag. Så att de ska medverka till att upprätthålla allmän ordning. Och den här nya lagstiftningen har ju också inneburit att de får ett trygghetsskapande uppdrag. Även innan den lagen kom på plats så har ju ordningsvakter jobbat brottsförebyggande. De har ju rört sig i publika miljöer, de har uniform på sig, ibland har de varselväst.
Kollektivtrafiken till exempel har vi det.
Trafiken, de jobbar kontaktskapande. Och så att det är ju liksom ett brottsförebyggande arbete man gör då. Sen har inte de haft det uppdraget i lagstiftningen. Men nu har man lagt till det. Så att jag ser ju att de, och det, ja, den stora skillnaden med det liksom är att man då som nu också privatperson och andra, då kan man ju söka ett sånt här tillståndsområde utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Förut så har man inte kunnat söka ett sånt liksom tillstånd ur ett brottsförebyggande perspektiv, utan då har det bara varit mot ren ordningshållning. Så där har vi den stora skillnaden, att man som privataktör eller liksom bostadsrättsförening eller båtklubb nu kan söka ett tillståndsområde för ordningsvakter för att jobba i brottsförebyggande. Och en del andra nya befogenheter också som kommer med den här nya uppdateringen.
Mm, de kommer få eskortera vissa personer på ert uppdrag ibland, och de kommer kunna visitera personer för att fastställa identitet i vissa sammanhang, och de kan till exempel också få beslagta alkohol och förstöra den och så.
Under vissa förutsättningar kommer de få transportera frihetsberövade personer. Det är under vissa förutsättningar som de får göra det. Framförallt så ska de ha genomgått den utbildningen då, som är också ny för att få den befogenheten. Sen är det vissa andra delar som ska vara uppfyllt för att de ska få transportera den här frihetsberövade personen. Sen i samband med den här transporten till exempel, så får de också möjlighet att kroppsvisitera personer för att söka efter ID-handlingar. Det där handlar mycket om att säkerställa liksom en säker transport av den här personen. Det kan ju finnas en sjukdomsbild med i bilden där man behöver ta reda på vem den här personen är inför den här transporten. Men allt det här sker ju under arbetsledning och tillsyn av polismyndigheten. Så att, och det här att beslagta alkohol. De har alltid fått beslagta alkohol. Det har de fått göra tidigare också under vissa förutsättningar. Men det de får göra nu med den här nya lagen är att de också får, efter att de har fått ett beslut från polismyndigheterna, så får de förstöra alkoholen också. Det har de inte fått göra tidigare, alltså att liksom hälla ut den.
Så man tänker så här, ordningsvakter är vi ju bekanta med. De har ju blivit ett vanligare inslag i samhället senare årtiondet sådär, och man kan träffa på dem i köpcentrum eller så. Men nu kan man räkna med att det kan vara lite mer även på allmän plats och sådär kanske då, eller vid en särskild händelse eller insats eller så, att ordningsvakter också deltar där. Är det så man ska se det?
Ja, men det skulle jag kunna säga. Det är en del av den utvecklingen som vi ser nu då, i samverkan med ordningsvakterna. Mm. Det blir en mer flexibel användning. Man kommer också i större utsträckning kunna försöka få beviljade såna så kallade tillståndsområden där ordningsvakter får tjänstgöra. Man kommer att se liksom en ordningsvakter på andra platser kanske. Men framförallt så är det fortfarande så att det ska vara platser där allmänheten har tillträde. Så att inte på samma sätt liksom i privata sammanhang. Så.
Men däremot läste jag att en ny sak var att nu kan även privatpersoner få tillstånd för ordningsvakter.
Ja, man öppnar ju upp liksom möjligheterna till att få söka ett sånt tillståndsområde. Sen kommer det att prövas av polismyndigheten. Man ska då i den ansökan beskriva under vilka förutsättningar och på varför och vilket sätt man vill använda ordningsvakterna. Så att det är fortfarande så att det behöver hanteras och bedömas av polismyndigheten. Men man kommer att kunna söka som privatperson. Sen huruvida man får det eller inte, det låter jag vara osagt. Det här är ju så pass nytt än så länge, så att jag vågar inte riktigt svara på än vart vi kommer hamna någonstans. Så. Men generellt inte där det är liksom privata intressen, utan det ska ju vara mer allmänna intressen. Så.
Vi pratar ordningsvakters nya befogenheter med kommunpolis Daniel Momeni, och vi är i polishuset intill Kronobergshäktet. Här i kvarteret har det blivit trängre, säger han, för det är många verksamheter som ryms med bland annat häkte, passexpedition och polisstation, så det börjar bli ont om plats. Jag frågar Daniel om ordningsvakter och poliser har någon särskild medvetenhet om hur man bäst kan göra för att öka tryggheten, också för den som inte kan se allt som händer på en plats.
Det är viktigt att man ändå som synnedsatt liksom kan känna sig trygg liksom när det kommer fram en polis eller ordningsvakt så, för den delen. Att man också är nyfiken på liksom, och pratar med vederbörande. Någonting som vi kravställer alla ordningsvakter är att man verkligen är tydlig mot den man ingriper med. Varför man ingriper och på vilket sätt och så. Det är samma skyldighet gäller mot oss liksom, från polisen. Men att man liksom kräver att man får liksom förklarat för sig vad det gäller. Liksom, de kraven ska vi ställa på ordningsvakterna. Skulle man i så fall vilja få det här förklarat ytterligare så kan man ju be ordningsvakten att kontakta polismyndigheten och sen så får man prata med polis i så fall också. Det blir lite samma problematik där, vem är det som svarar så. Men jag menar, absolut ska man som synnedsatt känna att man får ställa lite följdfrågor. Att man får vara lite nyfiken på vad det gäller och sådär. Det måste man få.
Och sen kan jag säga som är ju seende, men jag har förstått också att många uppskattar om att man liksom ger sig till känna så att säga. Det kan ju vara även en vanlig gångare när man står vid ett övergångsställe att om det är någon annan person där så kan man säga så här: hej, säg till om du behöver något hjälp typ eller sådär. Alltså jag menar det kan vara bra för en person som inte vet att det finns en ordningsvakt där att här finns det ordningsvakter eller här finns det poliser att då vet man att om man känner sig otrygg så kan man vända sig till dem.
Ja,
det
verkligen.
Vet man ju om man ser men annars vet man inte.
Och just den där insikten skulle jag ju bara vilja att alla medborgare har egentligen oavsett om man är ordningsvakt eller polis att man verkligen liksom tar sitt ansvar som medborgare och hjälper de som är synnedsatta. Absolut. Men självklart, det är också någonting som vi tycker är, liksom är självklart i rollen som ordningsvakt och polis.
Ja, för man syns ju bra. Om man har syn så ser man ju liksom ordningsvakternas... Nu är de har blivit lite mer liksom uniformslika också, så att säga. Och sen polisen.
Så 2012
ja.
Så har ju alla ordningsvakter har ju en uniform som delvis påminner om polisens. Den är lite ljusare i den blåa färgen. Men de påminner väldigt mycket om varandra. Ordningsvakter har ju uniform på sig nu. Inte som det var innan 2012. Man ska sätta på liksom det företagsloggan om man nu tillhör ett företag så ska man ha det på armen. Jag kan tänka mig att det blir något liknande för de som vi har i vårt uppdrag. Att man kanske har någon logga som påminner om att det är från polisen. Men det är ingenting som jag har hört någonting om eller vet, men jag skulle inte bli förvånad om det skulle vara så.
Men texten polis står ju alltid på en polis. Ja. Och på en ordningsvakt finns det också ordningsvakt.
Ja, precis.
En bricka eller sytt
ja, på uniformen. Det är precis, ja, det är dit sytt liksom på uniformen där. Sen brukar det stå på ryggen också. Varselvästar är ju inte heller helt ovanligt att man jobbar med så att man syns.
När det gäller bemötande kan vi tillägga att Synskadades riksförbund håller så kallade insiktsutbildningar med jämna mellanrum för yrkesgrupper i det offentliga, bland annat för ordningsvakter, där de får prova på att själva ta sig fram med begränsad syn och chans att öka förståelsen för vad man kan behöva som blind eller svagsynt. Men hur blir det då med kompetensen om det blir fler ordningsvakter i förhållande till poliser i offentliga miljöer? Eftersom jämfört med poliser så har ordningsvakter en betydligt kortare utbildning som nu visserligen förlängs till totalt 4 veckor. Men polisen däremot utbildas under hela 4 terminer.
Det vi kan säga om ordningsvakterna i alla fall det är att liksom deras utbildning är ju nu dubbelt så lång. Jag har inte i detalj liksom hur kursplanen ser ut. Men jag har ju gått den och jag är ju själv ordningsvakt i grunden. Var ordningsvakt liksom innan jag blev polis. Så att jag vet ju att det finns ju absolut delar inslaget i utbildningen som går mot liksom, ja, medvetengöra kring de här olika signalerna, tecknena, liksom allt ifrån folk som har olika diagnoser till har olika medicinska liksom, svårigheter. Som ordningsvakt och polis, när du jobbar liksom ute i publika miljöer så kommer du i kontakt med liksom allt ifrån personer som har lite olika psykiska svårigheter till olika sjukdomsbilder. Så att det är en stor del av deras arbete. Så att det är ingenting som inte finns i deras utbildning. Så. Sen är den såklart begränsad. Men det som är tydligt också i utbildningen är att när de stöter på de här situationerna som de känner liksom att de inte kanske har full liksom insikt i så är deras liksom primära åtgärd då att kontakta polismyndigheten för att få råd och stöd liksom i ärendet. Det där är ju en fråga som har varit väldigt aktuell liksom genom åren från olika håll. Om ordningsvakter liksom, och utbildningen. Jag tycker det är viktigt att säga i sammanhanget att ordningsvakterna själva är inte de som eller bevakningsbranschen, det är inte de som styr över den här utbildningslängden liksom eller innehållet på något sätt, utan det är polismyndigheten som styr över det. De jobbar ju inte till exempel med psykiskt sjuka personer på samma sätt som polisen gör, som kanske kräver en annan typ av liksom pedagogisk utbildning. De jobbar inte med andra avancerade delar som polisen gör. Så att någonstans där har ju beslutsfattaren kommit fram till att det här, tidigare var det 2 veckor, nu är det liksom 4 veckor. Man förlänger också repetitionsutbildningen. Var tredje år så går ordningsvakten en repetitionsutbildning. Den förlängs också och blir mer än dubbelt så lång, för att säkerställa liksom kompetensen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så jag förstår de frågeställningarna kring utbildningslängden. Men uppdraget som ordningsvakter har är ju ganska begränsat ändå, kopplat till ordningshållning och numera trygghetsskapande arbetsuppgifter. Då. Nej, men tidigare, även innan den nya lagen om ordningsvakter, så har ju ordningsvakter haft liksom en befogenhet att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer. Till exempel om man genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en fara för den allmänna ordningen, eller om man på grund av sin brusning inte kan ta hand om sig själv. Så. De delarna har inte förändrats med den nya lagen, utan det nya är att under vissa förutsättningar så får ordningsvakter liksom kontakta polisen och få ett beslut om att transportera den här personen till sjukhus främst. Så att jag ser inte framför mig att man som synnedsatt kommer liksom att kanske uppträda olämpligt genom, liksom på något sätt, högljutt eller på något sätt, och sen så kommer en ordningsvakt och säger så här: du hoppar in här i bilen, vi kommer köra iväg det, utan att liksom, man kommer få det här meddelat till sig utav liksom en polisman som tar beslutet och meddelar ordningsvakten att man har stöd för det. Men då har man ju gått ganska långt i sitt beteende själv, som antingen som synnedsatt eller som någon annan.
Kommer det vara så att man jobbar liksom sida vid sida också, polis och ordningsvakt? Eller är det mer att man fördelar uppgifterna så att säga, men det där kan ni ta, och så behöver inte polisen då åka ut på ett ärende?
Primärt så har vi ju ordningsvakter av den anledningen att vi behöver en yrkesgrupp som hjälper polismyndigheten. Lite därför ordningsvakter kom till, liksom professionen kom till från början. Det var ju en tillfällig lösning från början som sen blev permanent. Vi jobbar ju delvis liksom tillsammans i olika situationer, framförallt i kollektivtrafiken. Samtidigt så behöver vi också finnas på olika platser för att kunna frigöra polisiära resurser, till exempel. Om vi har en ordningsproblematik, kan vi då ha ordningsvakter som är utbildade av polisen, som har en rapporteringsskyldighet till polismyndigheten. Så då kan vi frigöra polisiära resurser, så kan vi jobba på andra platser med kanske lite mer polisiära arbetsuppgifter.
Ja, det här säger kommunpolis Daniel Momeni apropå att ordningsvakter nu fått fler befogenheter. En annan skillnad i och med den nya lagen är att den som har ordningsvakter anlitade på offentlig plats måste söka tillstånd hos polisen. Tidigare har det räckt med att meddela att man har vakter.
Inslag 5.
Madeleine Hobring, florist, jag står ju i ditt paradis här.
Ja, det här är paradiset på Söder. Mm. Helt magiskt med alla härliga blommor. Mm.
Butiken heter?
Bladverket.
Och det är det som finns här inne. Det är så otroligt mycket blad. Det är både krukväxter och så har ni också vanliga snittblommor. Men innan vi går in på snittblommorna, eftersom vi står här ute och det hänger grejer i taket också. Vad är det för krukväxter folk är ute efter?
Så här på våren så börjar folk vilja ha lite mer blommande. Man plockar in pelargoner och olika lökväxter. Men sen har vi också ett väldigt stort utbud av mycket gröna växter. Har blivit väldigt populärt. Pandemin gjorde startskottet för den populariteten, tror vi. Så att vi har väldigt mycket gröna växter och det är allt ifrån en monstera till olika häftiga begonier till, ja, vad ska jag hitta på mer, kaktusar och ja.
Visa.
Ja, här har vi ett kastanjevin, väldigt populärt, växer väldigt mycket, växer ut på långa revor.
Det är någonting som slingrar sig på en pedestal här. Och ganska stora blad, vad kan de vara? En 10 cm långa och 7 cm i diameter kanske. Det är ju ingen vinranka, men ska man ändå få en känsla av något sånt som slingrar sig som vinblad?
Ja, helt riktigt, det är det. De har små, de har långa liksom skälkar som slingrar sig. De har även som små korkskruvar som hjälper till att slingra sig vidare. Så det är en väldigt häftig växt. Vi har fått in den här nu här på morgonen.
Den här är ju, vad kan den vara? Den är ju
en och en halv meter ungefär hög, ja. Som den är nu. Men den kan växa sig och bli väldigt, väldigt stor. Växa upp längs väggar och upp i tak och sådär om man gillar det.
Och den känns nästan lite, jag ska inte säga luden på baksidan, men den är mjuk och vad heter det är tjocka liksom läderartade blad. Hur mycket ljus behöver en sån här?
Så den behöver ha dagsljus men ingen direkt sol, så att den är en väldigt tacksam växt. Samlar också, eftersom den har lite tjockare blad, så samlar växten också vatten i sig själv. Så att man behöver inte vattna den lika ofta som en växt med mycket små och tunna blad, så man behöver vattna mer ofta.
Vad är det mer då som du kan, som folk känner, åh det här gröna vill vi ha?
Klassiken, Dr. Westerlund.
Och den doftar ju så himla gott när man... Oh. Så den här har ju funnits i 1000 år, höll jag på att säga.
Den har funnits med och den fortsätter att vara med. Det är vår känsla när vi får in den här efter nyår varje år. Ja, en riktig favorit hos många.
Lite flikig pelargon som ju har väldigt skira, små, tunna blommor som inte är, man har ju inte för blommans skull. Men du, det här det är inte tantblomma då, är det unga också som vill ha det här?
Unga köper också det här, allt från unga upp till äldre, så att den funkar för alla. Och den är så härlig just för att den har sån doft och den är bra som luftrenare. Så sådana växter kan man också tänka på att köpa om man vill ha, många har den här i sovrummet. För att den rena luften lite extra.
Men bakom här är det något färgglatt orange. Jag tror att det är en lilja.
Ja, det är en klivia. Mönjelilja heter den på svenska. Det är också en gammal goding som är tillbaka igen. Just den här vi har inne just nu är väldigt skarp orange. Och är som en liten klase av blommor. Och blommorna är väl kanske, ska vi säga, några centimeter i diameter. Och har även gula pistiller som är väldigt, väldigt ja, fina.
Och sen finns det ju väldigt mycket som är lite flikigt, lite djungelaktigt. Vill vi ha lite djungel i Sverige?
Vi vill ha lite djungel. Jag har djungel hemma hos mig och det är många som har djungel hemma hos sig. Man blandar olika typer av former på bladen. Det är flikigt, det är stort, det är smått. Det är ljusgrönt, mörkgrönt, bara för att få en sån härlig känsla. Man använder krukor på pedestaler uppifrån taket. Och,
ja. Vad då krukor uppifrån taket? Alltså?
Man är ampelväxter så att det får växa uppifrån och ner. Det är väldigt härligt också. Så att man inte bara har växter i fönstren utan man även har olika höjd på växter och sådär.
Och här ser det ut som att vara en liten ormbunke.
Ja, stämmer bra.
Den är ganska stor. Ska man ha liksom större växter eller ska det vara smått eller?
Jag själv tycker att det är fint att blanda både stort och smått för att få olika dimensioner med växterna. Men vissa vill ha det smått så att det ska få växa sig större hemma. Och vissa orkar inte vänta så då köper man stort från början.
Här bakom mig ser det ut som en större ormbunke där själva skälkarna är liksom en 60 cm. Och sen kommer bladverket som är mycket mer än så.
Ja, det är också en slags ormbunke, ett bräken. Den heter Cyathea. Också väldigt läcker, den skapar också djungelkänsla. Den har lite, vad ska jag säga, håriga skälkar kan man säga.
Vad får man betala om man vill ha den då?
Ja, just det där exemplaret som är väldigt stort och uppvuxet kostar närmare 4 000 kronor.
Och varför kostar den så mycket, en speciell ovanlig sort eller?
Alltså oftast är det ju större växterna blir desto mer drar de iväg i pris för att då har odlare och så tagit hand om växterna en betydligt längre tid och då går priserna upp.
Ja, men den här måste du faktiskt berätta om. Här har vi, det är en begonia men jag avslöjar inte, du får berätta.
Det här är en av mina favoriter. Begonia älskare som jag är så är det här en... Alltså om man tar på bladen, de är väldigt mörka, de är ganska mjuka men de har som små, små röda, rosa, små hårstrån och så är de lite...
De har en nästan lite knottrig yta samtidigt så om man tittar på dem så ser man just att
själva toppen på knottrorna som är nästan lite som hår är då rosa. Och sen är botten, precis som du sa, mörkgrön. Och skälkarna är håriga och de är mjuka.
Jättemjuka. Och sen är det väldigt vackert när solen skiner igenom bladen. Och undersidan är lite ljusare så att det blir väldigt effektfullt. Begonia har ju blivit väldigt populärt de senaste åren. Och då är det inte de här klassiska begonierna som man ser med väldigt, väldigt mycket blommor. Som är blomrika, utan det här är mer liksom bladbegonier. Man är ute efter olika typer av blad. Så vi har många olika begonier inne i butiken som har olika utseende och det är mest bladen man är ute efter.
Får den någon blomma?
Den kan få blommor, men det är väldigt små blommor.
Är det inte så att ju häftigare blad, och då blir det ibland lite oansenliga blommor, och är det väldigt häftiga blommor då blir det inte lika spännande blad? Alltså lite hårdraget?
Ja, så kan, det absolut, kan man absolut säga.
Så antingen är man en grönis och då tittar man på bladen, eller så är man blommis och så är det bara blommorna.
Ja, exakt så. Det var bra. Jag är en bladis.
Ni har också väldigt många kaktusar eller fetbladsväxter. Är det någonting som folk vill ha?
Ja. Vi har mycket kaktusar och, precis som du säger, fetbladsväxter, sukkulenter. Det är också väldigt populärt för att de klarar mycket sol. Folk som har söderfönster, vilket kan skapa lite problem när det är sommar, vilket när det blir väldigt varmt, då är sukkulenta växter och kaktusar bra.
Så djungelkänsla är ju det här frodiga. Mm. Och kaktusar är ju liksom torrt och... Vad är det för känsla folk är ute efter då?
Alltså vissa blandar i det, i djungelkänslan, för att de vill ha en mix helt enkelt. Och sen är det vissa som bara har sukkulenta växter hemma. Som gör liksom små landskap av olika sorters kaktusar och sukkulenta växter. Sen många barn gillar kaktusar. För det är någonting de känner igen. Det tycker de är häftigt.
Kan du visa någon då som är lite speciell här?
Vi har en mammillaria som är i blom just nu. Den är cirka en decimeter hög, grön bas och sen har den lite brunaktiga taggar. Och väldigt cerisrosa blommor just nu som en ring upp till. Den tycker jag är häftig.
Och de här taggarna, det är inte en tagg utan de sitter också som i en klase. Ganska vassa men ändå mjuka, ungefär som knappnålar. Och de här blommorna som är ovanpå, de ser nästan ditsatta ut som såna här torkade växter.
Ja, men de där är faktiskt riktiga.
Men du, här, det här är någonting väldigt udda. Det ser ut som en stor knöl, en rova som ligger på jorden, ovanpå jorden. Och ur den så växer det vad?
Ja, det är ett härligt trassel av grönt. Det här är... Jag skulle säga den mest ovanliga växten vi har in just nu. Den heter Bovea volubilis och den kallas för klätterlök på svenska. Så att ur den här då löken så kommer det långa revor med ett grönt hår skulle jag säga. Och ju äldre löken blir desto större blir den och desto mer av det här gröna håret får den. Och är det en hona så kan den även blomma med små ljusa blommor. Vi har använt oss av en järnpinne och stuckit ner vid sidan om löken för att hänga upp det här håret. För att det ska se lite trevligt ut. Jag har en hemma själv. Där ligger håret längs med hela fönsterbrädan för jag tycker det är lite häftigt.
Och det är ljusgrönt kan man säga. Det ser lite grann ut som tjockare dill på något sätt. Lite åt det hållet i alla fall. Men vill den här knölen, den ligger alltså ovanpå jorden, kommer den, det är inte så att den vissnar ner när knölen är färdig?
När själva skälkarna med grönt vissnar ner, då har man löken som den är tills det kommer nytt trassel ur löken. Och ju äldre löken blir, desto större blir den och ibland delar den sig. Och då kan man göra fler lökar och plantera om, men den är väldigt tålig.
Så att, den har en viloperiod då?
Ja, det har den. Den kanske kommer 2-3 gånger per år, det här trasslet. Så den vilar lite emellan.
Man blir ju glad när man ser den.
Man blir jätteglad. Det är en riktig raritet som man inte ser ofta. Så att det är kul att vi har den inne.
Och är folk på det här då? Köper de det här?
Alltså prislappen är ju då lite dyrare eftersom den är en udda sort. Så att, men många är här och tittar genom fönstret, kommer in och tittar, tar foton, frågar vad det är. Så de blir väldigt, väldigt nyfikna.
Ni har 4 stycken här och lilla löken som ju då är också 10 cm i diameter, 1650. Det har vi något som påminner om Medelhavet här. Det ser ut som en krusig buske på massa små tunna grenar.
Det växer som små, små, dylliga, barriga, små, små blad. Sen på skälkarna så har de även ganska mycket taggar. Det är en liten farlig sak det där. Men det är också en sparris, en asparagus. Och den här vi har nu är extremt stor och fyllig. Väldigt häftig.
Men hur är det med alla våra torra lägenheter med värme? Ni har ju liksom svalt här.
Alltså på vintertid så är det ju mycket torr luft eftersom mycket element och så är på. Och då kan man hjälpa växterna med att ställa ut lite kärl med vatten. Som avdunstar och det hjälper växterna mycket. Har man mycket växter så hjälper de varandra. Har man färre växter så skulle jag rekommendera något litet vattenkärl i närheten av växten för att ge den lite extra hjälp.
Så det är bra att samla liksom ett växthörn?
Ja, de hjälper varandra med mycket. Precis som vi människor.
Du, ska vi gå in här bakom? För bakom en glasdörr så är ju alla de här snittblommorna. Jag ser ju redan så otroligt mycket långa, stora rosor. Alltså de är ju gigantiska. Du kommer att bullra lite där inne för det är liksom kylskåp. Men vi går in. Och det blir genast lite kallare. Och det doftar så gott och jag ser den gula mimosan har kommit.
Ja, och snart är den förbi. Mimosasäsongen är snart slut. Den brukar hålla på fram till och med kvinnodagen. Sen tar den slut. För vi ligger alltid steget före i handen. Så när saker blommar utomhus så har vi redan liksom sålt slut på det. Det är färdigt för säsongen.
Snittblommorna, vi tog ut faktiskt några där för att det var ju för bullrigt där inne. Och du håller ju något som är så nästan smärtsamt vackert, om man nu får säga det så.
Alltså nu har vi valt ut några rosor här som är magiska. Stora, stora rosor från Ecuador. De kommer till Sverige en gång i veckan. Under sommaren är det uppehåll. Men annars kommer de flygandes med personflyg från Ecuador. Och den ena rosen som vi har som är väldigt ljusrosa, nästan lite grå i tonen. Just nu är den nästan en decimeter i diameter. Den heter Secret Garden. Och den har väldigt få kronblad. Så när den väl slår ut sig helt och hållet så blir den nästan skålformad. Den blir liksom tom i mitten. En riktig favorit hos oss och våra kunder. Sen har vi en mer liksom knallig ros. Free Spirit heter den. Också från Ecuador. Den har faktiskt lite doft.
Mm.
Och jag tycker att den här Free Spirit rosen doftar. När den väl slår ut så blir den mer gul i tonen i mitten. Också en riktig favorit.
Och den är ju djupt varm orange men ganska ljus ändå. Alltså den har ju en doft naturligtvis men det är ju ingen trädgårdsros.
Trädgårdsrosor doftar i regel mer. Rosor som man har så här i handel, där har man inte jättemycket doft på rosorna. Just för att har man doft så håller de lite mindre. Alltså hållbarheten förkortas. Och vi vill ju ha rosor med bra kvalitet så att mycket korsas bort när de tar fram nya sorter. Så ja, är det inte mycket doft på rosorna.
Skälken är ju kraftig på båda och det är tjockt mörkgröna blad och inga taggar.
De tar vi bort.
De kommer med taggar?
Ja, så de tar vi varsamt bort försiktigt så vi inte skadar skälken.
Och bredvid här, i samma bukett här, så har du också en nejlika och en kvist med ranunkler. Men båda i lite udda färg och form.
Nejlikan kan vi börja med. Den är tvåfärgad. Och det är det naturligt. Så att det är ingenting som är färgat. Utan den har en mer cerisaktig botten. Och sen är den mer beigeaktig i kanterna. Och det tycker jag är väldigt häftigt med tvåfärgat. Och så är det här en klassisk nejlika. Så det är bara en stor nejlika på skälken. Sen finns det ju även många olika kvistnejlikor, elegansnejlikor. Och då har vi en favorit som heter Solomio. Som är enkel i blomman, så den har bara några få kronblad. Den är väldigt, väldigt trevlig. Och nejlikor är ju sånt där som har kommit tillbaka. Det var ju väldigt populärt förr, för när det inte fanns lika mycket blommor att använda, då hade man nejlikor. Sen har det varit en trend att det har varit lite tabu, för det har varit mer, alltså många tycker att det är en begravningsblomma. Men den är tillbaka. Man ser den mycket på Nobel, han som gör Nobelblommorna använder mycket nejlikor. Och det är även så att många vill ha nejlikor i brudbukett nu för tiden. Det är en vacker blomma, den har bra form, den har många färger och den håller väldigt bra.
Och sen är det den här ranunkeln, för att jag älskar ju det, men den här ser lite annorlunda ut.
Det här är en japansk fjärilsranunkel. Så den har flera blommor som nästan svävar ut som små fjärilar. Och den här blomman är fylld och den har en lite röd rost, rosa ton. Och ju mer den slår ut, desto brunare blir färgen. Så den är supercool. Den är en av mina favoriter, fjärilsranunkeln. Jag tycker den gör sig väldigt fint i buketter och bara som sig själv också i en vas.
Finns, som du säger, en generell trend med snittblommor?
Många år har den varit att man vill ha ganska vilda buketter, att man vill ha många olika sorter och man kanske blandar 10 olika sorter, en av varje, och mycket olika färger. Nu ser man mer att det börjar bli lite mer av att folk vill ha en och samma sort, men att man vill ha en mer större mängd, så att man kör bara kanske anemoner eller bara ranunkler. Så att det förändras lite.
Min guide bland blommor och blad var Madeleine Hobring på blomsterbutiken Bladverket på Södermalm. Vid disken står Per. Han har köpt en av de rosor vi har pratat om. Den orangea Free Spirit, en fri själ.
När jag såg den här i butiken så kände jag att jag måste ha den.
Vem ska få den?
Ska jag säga det verkligen? Jag ska lägga den på Sara Daniels grav.
Var hon en personlig vän till dig?
Ja. Sara betyder mycket för mig. Och att det är en så vacker ros. Och då så vill jag lägga det och minnas henne.
Svenska Akademins förra sekreterare. Stridbar.
Den här rosen är fantastisk. Och den hade också en sån otrolig doft. Det luktar verkligen som en riktig ros. Det kändes så fint att det var som att det var meningen att jag skulle ta den.
Den heter Free Spirit.
Det passar jättebra.
Inslag 5.
Telegram. Lyckad dövblind utmaning i skidspåret. Först ska vi berätta att i Vasaloppets öppet spår så åkte dövblinde Torbjörn Svensson i sin Deafblind Challenge de 9 milen mellan Sälen och Mora, trots att han inte åkt längdskidor någon tidigare säsong. Vi hörde en intervju med honom från Skånes taltidning nummer 6 av Läns och Riksnytt inför loppet. Och i skidspåret med Torbjörn fanns också hans bror Fredrik Fexe och dövblindtolken Sara Ljungkrans. Tiden vid målgång var 14 timmar och 15 sekunder. Nya krav på att minska det digitala utanförskapet. Synskadades riksförbund SRF vill att digital hantering ingår som en självklar del i rehabiliteringen hos syncentraler, skriver förbundet i ett pressmeddelande. Bland annat gäller det att kunna få utbildning om smarttelefoner och smarta klockor. Och att så länge behovet finns få fortsätta träna de här kunskaperna baserat på forskning. SRF vill också att det finns samarbete på riksnivå i digital rehabilitering så att enskilda med synnedsättning kan få support och stödmaterial. De vill också att regionernas syncentraler eller liknande ska utses av regeringen till ansvariga för digital habilitering. SRF skriver också att bland gravt synnedsatta vuxna i arbetsför ålder är det 3 av 4 som använder internet dagligen eller nästan varje dag, medan motsvarande andel i befolkningen som helhet är 95%, alltså betydligt fler. Jubileum för dövblindfrågor uppmärksammas. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i Lund har i år funnits i 20 år. Och det firades nyligen med ett seminarium för experter, föreningsaktiva och forskare, rapporterar Skånes taltidning. Sammanfattningen var att utvecklingen har gått framåt och att det ändå återstår mycket att göra. Tekniska hjälpmedel kan hjälpa många med dövblindhet, men det är inte alltid de räknas in bland hjälpmedel som bekostas av det allmänna. Och det ser sämre ut med att få stödinsatser som ledsagning och tolk. Det säger NKCDBs verksamhetschef Helen Eng till taltidningen. Kunskapscentret för dövblindfrågor finansieras av statsbidrag och har Socialstyrelsen som uppdragsgivare. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Aprilvandring med DBFK. Besök trädgårdsmässan med SRF Stockholm Gotland. Bli representant på årsmötet SRF Stockholm Gotland. Digital verkstad i Gotlandssalen. Intervjupersoner sökes om tillgängliga lekplatser. Iris Hjälpmedel informerar. Kurs i motionsskrivning SRF Stockholm Gotland. Kurs i pappershantverk. Marsvandring med DBFK. Melorum på Elverket. Otillgänglig teknik, en efterlysning. Prova taktilt teckenspråk, SRF Stockholm stad. Prova på golf, SRF Stockholm Gotland. Pub med körsång, SRF Stockholm stad. Påsk på Almåsa. RP-möte. Syntolkat på Moderna museet. Torsdagscafé, SRF Stockholm stad. Träff i Nynäshamn, SRF Stockholm Gotland. Årsmöte SRF Järfälla Upplandsbro och årsmöte SRF Stockholm stad.
Aprilvandring med DBFK den 7 april. Söndagen den 7 april blir det en vandring från Hökarängen till klubbstugan i Orhem med samling klockan 10.00 vid Lingvägen 177. Åker du med tunnelbana, åker du till Hökarängens tunnelbanestation och går till södra uppgången. Obs! Hittar du inte från tunnelbanestationen till Lingvägen, meddela då Sixten Berner som blir vandringsledare. Han finns på telefon 070-288-2456. Anmälningar görs till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Senaste anmälningsdag blir den 4 april. Meddela ledsagarbehov vid anmälan. Och vandringen blir då cirka 1,5 timme och avslutas vid klubbstugan. Välkomna, hälsar DBFK.
Besök på Nordiska trädgårdar. Lördagen den 23 mars klockan 9.30 till 15.30 är du välkommen att följa med SRF Stockholm Gotland till Stockholmsmässan. Besök montrarna på Nordiska trädgårdar och få inspiration till balkongen och trädgården. Du kan besöka föreläsningar om lättodlade grönsaker för nybörjare och odling ur ett beredskapsperspektiv till exempel. Du kan ta med egen ledsagare, men meddela oss vid anmälan om du vill att vi ordnar en ledsagare till dig som är medlem. Deltagaravgiften är 170 kronor. Ordinarie pris för inträde är 205 kronor. Ledsagaren går in gratis. Anmäl dig senast den 17 mars till Sofia på telefon 08 462 45 17 eller e-post sofia@srfstockholmgotland.se. Vid anmälan ska du sätta in 170 kronor på plusgiro. Det är nummer 595934. Plusgiro 595-93-4. Eller swisha till nummer 123-475-9189. Swishnummer är 123-475-9189. I meddelandet skriver du ditt namn och trädgårdar. Tänk på att en banköverföring kan ta några dagar. Välkomna!
Inbjudan till val av representantskap och information om färdtjänst för dig som är medlem i SRF och bosatt i Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Södertälje, Nykvarn, Nacka och Värmdö. Vi ses onsdag den 11 mars klockan 15.30 till 17.30 på distriktets kansli Gotlandsgatan 46, Skanstull, Stockholm. SRF Stockholm Gotland, det vi kallar för distriktet, har årsmöte den 27 april och som medlem har du rätt att vara representerad. Känner du någon eller kanske du själv är intresserad av att delta på distriktets årsmöte? I så fall är du välkommen att vara med när vi väljer representanter den 11 mars. Kristoffer Örnevik som arbetar med färdtjänstfrågor på distriktet berättar också och svarar på frågor om färdtjänsten och vilka regler som gäller. Vi bjuder på kaffe, te och smörgåstårta. Anmälan görs senast den 11 mars till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16. Varmt välkommen!
Digital hörna blir digital verkstad. Höstens populära digital hörna byter namn till digital verkstad. Under våren kommer två träffar att vara vikta för Android-användare och två för dig som använder iPhone. Den andra digitala verkstaden är den 20 mars för iPhone-användare. Tiden är klockan 18-20.00. Om du vill fika och äta en smörgås innan är du välkommen redan klockan 17.30. Vi planerar för ytterligare två tillfällen senare i vår och i höst även för en navigeringskurs. Samtliga träffar är i Gotlandssalen. Färdtjänstadress Gotlandsgatan 44, Stockholm. Tunnelbanestation, Skanstull. Ledsagning finns på plats och vi bjuder på fika och smörgås. Anmäl dig till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller mejla på britta@srfstockholmgotland.se. Glöm inte att tala om du vill ha smörgås och fika. Välkommen!
Intervjupersoner sökes till studie om tillgängliga lekplatser. Hej! Vi är två studenter vid Karlstads universitet på samhällsplaneringsprogrammet. Vi söker familjer med barn som har synnedsättning. Vi ska undersöka hur lekplatser kan göras mer tillgängliga för barn med synnedsättning. Syftet med studien är att stadsplanerare och arkitekter kan få användbar information om hur de kan tänka när de planerar lekplatser. Deltagande skulle innebära två saker. Intervjuer där ni ger era synpunkter för hur en tillgänglig lekplats ska utformas. Det andra är att vi önskar att vi tillsammans med er går till en lekplats där vi observerar både på vägen dit och hur ni använder lekplatsen. Plats. Ni har möjligheten att själv välja vilken lekplats vi besöker. Datum. Undersökningsperioden är mellan den 23 mars till den 11 april. Tillsammans med er kommer vi överens om dag och tid som passar er för intervju och besök på lekplats. För kontakt och mer information, mejla Oskar Wallman på oskarwallman@hotmail.com. Stavad OSCARWALLMAN@hotmail.com. Eller ring Nasser Hasso Adib på 076 20 26 894. Tack på förhand.
Hej, det är Christian Möller från Iris Hjälpmedel igen. Och den här veckan med ytterligare en liten kampanj som vi vill flagga lite för som vi har. Och det är på vår Iris GoBox som är en liten apparat som kan läsa upp textremsan på tvn. Vill man ha mer information så får man gärna kontakta oss. Då kan man ringa på 08 39 94 00 alternativt besöka vår hemsida på www.irishjälpmedel.se. Och vi har telefontider på vardagar mellan 9.30 och 11.30. Och man kan också besöka vårt butik och showroom på Östgötagatan 83 måndag till fredag mellan klockan 12.30 till 17, där vi också har den här uppställd för lite demonstration och titta på andra smarta hjälpmedel som underlättar vardagen. Iris hjälpmedel, bra för alla, nödvändiga för en del.
SRF bjuder in till kurs i motionsskrivning. Det är dags för Synskadades Riksförbunds kongress. Det innebär nya möjligheter att påverka organisationen. Nu ger vi dig chansen att vässa argumenten för dina kongressmotioner och motionerna till ditt årsmöte. Tillsammans med ABF anordnar vi nämligen en motionsskrivarkurs. Vi kommer bland annat att gå igenom hur du skriver en motion som når ut, hur motioner behandlas och vad du kan påverka med hjälp av motioner. Kursen ges vid två tillfällen via Teams. Antingen den 29 februari klockan 18-20 eller 21 mars klockan 18-20. Kursledare är Annika Eriksson på ABF. Efter att ni anmält er kommer vi att skicka en länk för inloggning. Anmälan görs till Gunilla Söderström. gunilla.soderstrom@srf.nu senast en vecka innan kurstillfället. Hjärtligt välkommen med din anmälan.
Kurs i pappershantverk. SRF Stockholm Gotland anordnar en kurs i pappershantverk. Vi lär oss vika papper i olika former, till exempel askar och etuier. Kursen är 3 torsdagskvällar i maj, den 2, 16 och 30 maj. Tiden är 18-21. Vi ses hos konstnären på Långholmen. Du får mer information när du anmäler dig. Egenavgiften är 400 kronor. Observera att antalet är begränsat. Anmäl dig till Anne Måndotter på telefon 070 716 98 95. E-post annemåndotter@gmail.com.
Marsvandring med DBFK den 16 mars. Lördagen den 16 mars blir det en vandring i Hagaparken med DBFK med samling klockan 10.30 vid Koppartälten för cirka ett par timmars vandring i Hagaparken. Vandringen avslutas vid Koppartälten. Det blir sammanlagt cirka 2,5 timmes aktivitet. Det finns möjlighet att antingen köpa förtäring eller ta med sig matsäck. Ledare för vandringen blir Kalle Roth som finns på telefon 070 608 4380. Anmälningar görs till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076 313 9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Senaste anmälningsdag är 13 mars. Och obs, om man får förhinder, meddela senast 24 timmar innan vandringen är planerad. Ledsagarservice debiterar föreningar för uppdrag som inte har utförts om det är så att man avanmäler dem senare än ett dygn före planerad aktivitet. Meddela ledsagarservice vid anmälan. Välkomna, hälsar DBFK.
Varmt välkomna till scenkonstverket Melorum. Missa inte detta fantastiska tillfälle med den fantastiska föreställningen. Melorum är en föreställning som laborerar med dans och koreografi, livemusik och sång och vibrationer, rum och beröring. Och likt tunga vattendroppar som hänger från taket fylls rummet av objekt som ljudar och lyser vid beröring. Dansen och sången och musiken är nära och i vissa delar berörs även publiken fysiskt, men med väldigt varsam hand. Föreställningen syntolkas och teckenspråkstolkas. Den spelar på Elverket i Stockholm på Linnégatan 69 vid Karlaplan. Melorum spelas den 14 mars klockan 19. Den 15 mars klockan 19. Och den 16 mars klockan 13 och 16. Den är ungefär en timme lång. Och före föreställningen så kan man känna på en modell av scenrummet om man vill och få syntolkningsutrustning. Biljetterna kostar 200 kronor och de går att boka på telefon på Ticketmaster 08 508 990 90. Alltså 08 508 990 90, på vardagar mellan klockan 9 och 13.
Missa inte det här fantastiska tillfället. Det är en upplevelse för själ och hjärta.
Välkomna!
Synskadades riksförbund har fått in rapporter från flera synskadade kommun- och regionpolitiker som har problem att utöva sina förtroendeuppdrag på grund av otillgängliga digitala system. Sådana system omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen. Det kan röra sig om att särlösningar har behövt tillämpas och att kommunen eller regionen inte hunnit konvertera handlingar. Det kan också ha varit svårt att underteckna handlingar med BankID. Riksförbundets intressepolitiska handläggare Henrik Götesson vill gärna komma i kontakt med fler som har råkat ut för detta. Han nås på telefon 08 39 91 49 eller på e-post henrik.gotesson@srf.nu. Och Henrik stavas med K och Gotesson med två S.
Det här är en annons från SRF Stockholms stad. Prova på kurs i taktilt teckenspråk. Det här är en kurs för dig som upplever att din hörsel har försämrats. Men även för dig som är nyfiken och vill veta mer om det taktila teckenspråket. Kanske har du en vän eller släkting som hör dåligt eller är dövblind och som du vill kunna kommunicera med på ett enklare sätt. Vi kommer att lära oss bokstäver och siffror och några enkla vardagstecken. Cirkelledaren heter Katrin Torin och är teckenspråkslärare på Stockholms universitet. Praktisk information. Datum och tid 25 mars, 8 april samt 22 april, samtliga måndagar. Tid klockan 17.00 till 19.00. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Anmäl dig senast den 18 mars på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Kursen är kostnadsfri. Varmt välkommen!
Prova på golf. Tisdagen den 14 maj mellan klockan 17.45 och 19.00 är du välkommen till Sollentuna Golfklubb på en prova-på-aktivitet. Du kommer att få en genomgång av grundaren i golf, erfarna instruktörer samt prova på att slå ut bollen från träningsområdet, driving range. Du behöver inga förkunskaper och du får låna en golfklubba om du inte har en egen. Anmäl dig till Sofia på telefon 08 462 45 17. Eller e-post sofia@srfstockholmgotland.se senast den 4 maj. Kommer du med pendeltåg eller buss så kan vi möta upp dig vid Rotebro station klockan 17.15. Därefter är det en promenad på cirka 20 minuter till golfbanan. Välkomna med er anmälan, hälsar Sofia Näström.
SRF Stockholms stad. Pub med körsång. Fredagen den 8 mars är det dags för ännu en pub. En pub med körsång framförd av Siriten. Tid och plats. Klockan 17-22 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pajer samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller kontanter. Ingen anmälan krävs. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818 eller e-post birgitta_linden@telia.com. Varmt välkommen!
Hej och välkomna till Almåsa havshotell. Snart har vi påsken här. Vi börjar den 27/3 med ankomst och middag. 28 mars har vi promenad, showdown och bingo. 29 mars så har vi promenad och en orienteringsgrupp för dig som vill hitta bättre på Almåsa. Vi har pyssel, vi kommer att prata om musikalen Jesus Christ Superstar och sen avsluta dagen med lite vattengympa. Den 30 mars har vi promenad, fritt bad i poolen och då kommer det vara en seende person som finns i badhuset. Yoga. På eftermiddagen har vi tipspromenad om vädret tillåter med avslutande påskfika. Den dagen avslutas med drinkskola som Julin håller i. Den 31 mars så är det promenad. Vad hittar du bland frukt och grönt? Och efter lunch så är det dubbla aqua zumba pass. Och sen avslutar vi dagen med lite strandhäng via jacuzzi och bastuflotte. 1 april så är det frukost och utcheckning. Det kostar 950 kronor per person i dubbelrum. 1150 i enkelrum och person, och det här är per dygn. Minst 2 övernattningar. Telefonnummer 08-500-404-80. Eller om du vill mejla receptionen@almasa.se. Välkommen med din bokning, så hoppas jag att vi ses i påsk.
Nu är det dags igen för ett RP-möte. Våren är ju sakteligen på väg och vi tänkte oss den 19 mars klockan 18-21 att vi i Stockholmsgruppen skulle träffas på Gotlandsgatan 44 för en träff. Programmet är inte riktigt klart. Vi hoppas att vi ska kunna bjuda in någon som kan prata om bas och om rehabilitering, men ej klart i denna stund. Det kommer finnas te och kaffe och någon form av smörgås till de som är hungriga. Som sagt, RP-möte för Stockholmsgruppen den 19 mars klockan 18-21 på Gotlandsgatan. Och det behövs ingen föranmälan. Hoppas vi ses på plats och hörs. Tjingeling från RP-gruppen Pia och Nils.
Välkommen till Moderna Museet och vårens andra visning för dig med synnedsättning. Visningen äger rum torsdagen den 14 mars mellan klockan 16-17 och sker i långsamt tempo. Guiden beskriver några av Lotte Lasersteins målningar, både porträtt och självporträtt, och berättar om hennes konst och liv. Det är begränsat antal platser. Visningen ingår i entrébiljetten till museet. För att reservera en plats, mejla till bokavisning@modernamuseet.se. Ange datum för visningen i meddelandefältet och berätta också om det medföljer en ledsagare. Ledsagare går alltid gratis. Telefonnummer till infodisken på Moderna Museet är 0723 73 4249. Fler visningar under våren blir den 25 april och 23 maj, alltid mellan klockan 16-17. Varmt välkommen!
Här kommer lite information från syntolkning nu om några kommande livesyntolkningar i Stockholm. I ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm kan vi just nu erbjuda ett par livesyntolkningar. Den 11 maj klockan 19 kommer vi livesyntolka En midsommarnattsdröm. Vi har som vanligt biljetter långt fram. Detta är Shakespeares älskade klassiker. En mörk komedi av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland annat Leif André i rollen som Puck, Angelica Prick som Titania och Bahadur Fouladi som Botten. Premiär på teatern 19 april. En månad senare, den 8 juni klockan 13, livesyntolkar vi familjemusikalen Matilda the Musical. Den prisbelönta musikalen Matilda är baserad på Roald Dahls barnbok Matilda. Detta är en musikalisk och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. Till hösten har både syntolkningen nu och Stadsteatern i Stockholm släppt biljetterna till livesyntolkningen av Company. Den syntolkas den 13 oktober klockan 16. I Stephen Sondheims Company följer vi Bobbys sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserade storstaden. I rollerna ser vi bland andra Frida Modén Trischl, Helene Sjöholm, Gunilla Backman, René Myrro, Sara Jangfelt och Linda Olsson. Hjärtligt välkomna att följa med på en livesyntolkad teaterföreställning.
Biljetter bokas via alltomsyntolkning.nu/event där även ytterligare information finns att tillgå. Har ni inte tillgång till webben så går det bra att ringa 031 360 8445.
SRF Stockholms stad i samarbete med ABF Stockholm. Torsdagscafé den 21 mars. Välkommen till vårt torsdagscafé den 21 mars. Den här gången får vi besök av konstvetaren Jacqueline Stare som ska berätta om nordiska konstnärer. Vi bjuder också på tårta för att fira allas födelsedagar. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 20 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070 276 38 18 eller e-post birgitta-linden@telia.com. Varmt välkommen!
Hej och välkommen till en träff i Nynäshamn den 15 mars klockan 13 till 15. Vi träffas i Centrumkyrkan, Stadshusgränd 4. Och den här gången kommer en biståndshandläggare och berättar vad kommunen kan hjälpa till med för personer med en synnedsättning. För anmälan ring Kristina Ljung på telefonnummer 08 462 4508. Och anmälan senast den 13 mars. Efteråt så bjuder vi på fika. Välkomna!
Kallelse till årsmöte hos SRF Järfälla Upplandsbro. På lördag den 16 mars klockan 14.00 håller SRF Järfälla Upplandsbro årsmöte i funktionsrättslokal för detta HSO. Adressen är Kopparvägen 17 i Kallhäll, Järfälla. Efter mötet får du smörgåstårta, lätt öl eller bordsvatten samt kaffe. Anmälan till årsmötet sker senast fredag den 8 mars. För anmälan kontakta Gullan Holmström på telefonnummer 08 583 56695. 95. Årsmöteshandlingar kan erhållas från Anita Maddock på SRF Stockholms Gotlands kansli. Telefonnummer 08 462 4523 eller via e-post anita.maddock@srfstockholmgotland.se. Välkommen på årsmötet.
SRF Stockholms stad. Kallelse till årsmöte 2024. SRF Stockholms stad håller sitt årsmöte torsdagen den 14 mars. Klockan 18.00 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Från klockan 17.00 serveras kaffe eller te och smörgås. På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut, motioner samt styrelseval. Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 23 februari på telefon 08-452-2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida www.srf.nu/stockholm. Självklart har du som medlem yttrande, förslags- och rösträtt även om du inte anmäler dig i förväg. Vill du ha fika före mötet måste du meddela detta senast måndagen den 11 mars. Du måste ha betalat medlemsavgiften samt vara närvarande i möteslokalen när röstlängden upprättas. Motioner och uttalanden. Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra. Sista dag för att lämna in motioner är torsdagen den 1 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till SRF Stockholms stad, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm eller via e-post till kansli@srfstockholm.se. Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till ansvariga politiker och eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalande. Välkomna, hälsar styrelsen.
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08 462 45 23. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR Lor Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns- och riksnytt.